med ett skratt ur sin säng. Solen står på Orrberget, sunnanvind brusar, Rönnerdalen dansar över Sjösala äng. Hör min vackra visa, kom, sjung min refräng. Värmland har fått ungar och dyker i min by, ur alla gröda dungar för sminkarnas musik.
Och det där var då Sjösala vals med Evert Taube.
Ja.
Ja, och ja, välkomna allesammans till ett nytt avsnitt av Space & Place, en geografipodd med mig, Hanna Zetterlund, och
Sebastian Djup.
Och idag så har vi med oss Maja Lagerqvist.
Ja, hej.
Hej, välkommen.
Tack.
Välkommen.
Tack.
Du jobbar också med oss på institutionen.
Mm, det gör jag.
Ja. Hur hamnade du hos oss?
Jag disputerade ju på Stockholms universitet på kulturgeografiska institutionen, och sen så var jag där rätt länge. Jag pluggade där och sen disputerade där, och sen jobbade jag som vikarie och forskare där, och sen så var det liksom dags att komma vidare. Och då fanns det en tjänst som utlystes här i Uppsala. Så sökte jag den och så fick jag den. Så var det.
Mm. Och det är vi glada för.
Det är vi glada.
Ja,
har du liksom pluggat geografi hela tiden? Eller
liksom,
hur har banan sett ut?
Ja, banan har sett ut så att jag började faktiskt på Uppsala universitet med en kurs som heter Miljö och naturresurser i samhällsplaneringen, som jag läste ett år. Och sen så började jag på samhällsplanerarlinjen, som det hette, på Stockholms universitet, som jag läste i 4 år. Och det är ju till stora delar kulturgeografi, som är liksom huvudämnet som man får då. Och sen efter det så läste jag lite arkeologi och kulturmiljövård på kvällskurs. Och sen så ansökte jag om att bli doktorand i kulturgeografi. Så jag vill liksom fortsätta. Så kulturgeografi har varit spåret hela tiden, men ganska mycket samhällsplanerings... ingången var samhällsplanering.
Mm. Mm.
Eller hus.
Hus.
Ingången var hus.
Ja. Var det som drog dig till geografin just?
Ja, jag tror faktiskt det. Arkitektur, alltså, det var det.
Nice. Vi har tjuvkollat din bio på, bio på hemsidan. Och det står det att du är historisk geograf.
Mm, ja. Precis. Ja, det är jag. Jag brukar tänka att jag är typ en modern historisk geograf eller något. Alltså att jag är intresserad av framförallt kanske lite mer modernare historier. 1900-talet, 1850 till fram tills idag eller något sånt där.
Mm.
Så liksom historia in i nutiden. Och det kommer väl från att liksom min inriktning på samhällsplanerarlinjen var mot landskap och kulturmiljövård, tror jag det hette. Och det var just för att jag ville läsa historisk geografi kurser och så.
Mm.
Och var intresserad av kulturmiljövård. Så det har liksom alltid varit typ så här historiska landskap, läsa landskap som har präglat mitt intresse.
Vad gör man som historisk geograf? Jag tänkte att du skulle kunna få exemplifiera lite med din egen forskning.
Ja, okej. Okay. Så den största delen av min forskning har ju handlat om torp. Och då har jag tittat på hur torpet som egentligen som plats har använts och setts på. Torpet som i någon sorts, liksom, inte ett specifikt torp, utan torpet som liksom allmän plats. Då både i tanken och ute i landskapet. Hur det har använts och förändrats och setts på från 1850 fram till idag. Så det är någon sorts studie av liksom, torparnas torp. Och sen hur det har övergått till sommartorpet ungefär.
Mm.
Och det jag har gjort då har ju varit att jag har dels varit ute i fält mycket och tittat på liksom spår av torp som finns och pratat med människor som använder torp idag som sommarstugor. Jag har hållit på väldigt mycket med arkivmaterial, husförhörslängder, mantalslängder, olika typer av kontrakt som finns i liksom massa gårdsarkiv för att se liksom hur torpen har använts i olika tider. Historiska kartor var också jätteviktigt för liksom att se torpens markanvändning under liksom 1700-1800-talet. Jag gick egentligen tillbaka till 1600-talet för att följa hur liksom torpen har utvecklats på vissa specifika platser som jag tittade på då. Och sen så har jag också gjort en hel del textanalyser. Och det är kanske inte riktigt så här vad en historisk geograf, det kan man hålla på med som historisk geograf, men jag läste ju liksom texter om media idag också, eller, men också äldre texter om hur torpen liksom betraktades och omtalades och användes.
Kan man se liksom olika perioder när de här förändringarna i hur man ser på torpen eller använder torpen specifikt har förändrats? Eller är det liksom blurry övergång hela tiden?
Nej, men man kan nog kanske se, såklart är ju alltid övergångarna lite blurry. Men man kan ändå se att liksom fram till, från när torpen började etableras, liksom 16, 17, 1800-talen. Och fram till i alla fall liksom tidigt 1900-tal så var det ju liksom torpare framförallt på torpen. Det är en förenkling, men det är liksom...
Och med torpare,
torpare
som
är liksom, det var ju... de arrenderade bara torpen.
Alltså hyrde?
Ja, de hyrde huset och marken. Och allt det var liksom torpet. Det var inte bara huset som var torpet, utan ett torp var en liten, ett litet jordbruk.
På det var någon som en självförsörjande liksom, enhet.
Ja, precis. Mm. På någon annans mark som man liksom fick hyra då. Mot att man gjorde ofta dagsverken på markägarens marker också. Så man hade sitt eget jordbruk och sen så hade man, som man bara hyrde då, och sen så hade man, jobbade man på herrgårdsägarens stora jordbruk också. Mm. Så det var liksom fram till 1900-talet, började väl minska liksom på 1800-talets slut torpade och man började använda torpen, framförallt stugorna som bostäder mera. Men torpade fanns ju kvar liksom till 30-40-talet men sen så försvann ju den här liksom arrendelagstiftningen, att man inte fick betala med dagsverken utan att torpare skulle få en lön. Och då försvinner liksom skillnaden mellan torpare och andra lantarbetare till exempel. Lite grann.
Den här dagsverken som man då skulle betala hyra, hur, jag vet inte om du går in på det, men hur såg det liksom ut förhållande till tiden man hade att arbeta på den egna marken eller marken man hyrde och att arbeta på då storbondens mark? Var det liksom att man gjorde varannan dag eller fanns det något system för det? Vet du
det? Det har varierat lite, men vanligtvis så gjorde man kanske 3 dagsverken i veckan för markägaren. Då var det väl ganska långa dagsverken. Alltså att man kanske jobbade 12 timmar per dag eller sådär.
Det var inga 8 timmar.
Det var inga 8 timmar, inga 6 timmars arbetsdag heller.
Lunchpaus.
Ingen
lunchpaus.
Kvart i 3.
Nej, tyvärr. Inget sånt. Utan det var nog ganska långa dagar. Och sen så mycket handlade ju om egentligen att torpen sköttes liksom mer på vid sidan av också. Men sen så fanns det ju också, det var ofta så att det var mannen, torparmannen som liksom gjorde dagsverket på herrgården. Medan torparkvinnan hade hand om väldigt mycket av arbetet på torpet och liksom hela hushållet, alla barnen plus jordbruket där också.
Mm. Och när börjar det bli mer fritidshusanvändning liksom?
Men det skulle jag säga är framförallt från 60-talet och framåt. Redan på 50-talet kan man se, och alltså jag hittade källor där man hade torp som började använda dem som sommarstugor i början på 1900-talet. Mm. Men det var liksom ganska få.
Vi hade ju inte semester på det sättet.
Nej,
då.
Det var liksom... Ja. Nej, men så att det med liksom semesterlagstiftning, förbättrad liksom privat kommunikation. Bilarna blir vanligare, man får mer semester, mindre tid som man arbetar. Bättre välstånd i landet överhuvudtaget, så kunde liksom fler och fler få eller ha möjlighet att ha ett andra boende. Och till exempel hyra då en torpstuga på landet.
Har du uppfattat hur många i Sverige har liksom ett andra boende? Eller liksom hur många har ett sommarstuga, torp? Eller?
Det är lite krångligt med statistiken tror jag, för de håller på att ändra på statistiken också. Att det inte ska registreras som sommarstugor på något vis. Men i den statistiken som har funnits i alla fall så har man ju, vad är det man brukar säga, att det är liksom det är i alla fall över hälften som har tillgång till en sommarstuga genom familjen. Det är ju det att vi delar ju väldigt mycket inom familjer, så det är inte att alla har en egen. Men liksom stora delar av befolkningen i Sverige har tillgång till en sommarstuga. Sen kanske man inte kan vara där eller något för att det är ens släktstuga eller så. Det finns ju de som har flera stugor inom sin familj också, bara för man har gift ihop sig och så. Mm. Men det är liksom en stor del. Det är en större del än i många andra länder.
Mm. Vad skulle du säga är det som gör liksom torpen och så intressanta för just en geograf som dig? Vi brukar liksom, vi har ju betonat det historiska, men just geografiperspektivet på det.
Mm. Jag tyckte att det var väldigt spännande med den här liksom förändringen som har skett. Om man ser torpet som en plats liksom, och en plats har ju liksom både materiella former men också någon sorts immaterialitet, liksom idéer och symboler och drömmar knutna till sig, och liksom, det finns massa betydelser i en plats också. Och torpet var så en så himla bra sätt att titta på hur platser faktiskt är både materiella och immateriella, och hur det jag var intresserad var egentligen hur man kan se hur de här två olika sidorna av torpet på något vis påverkar varandra. Jag var intresserad av att se hur de faktiskt påverkade. Ofta så pratar man ju om att det materiella och immateriella påverkar varandra och så här. Men jag var väldigt intresserad av att så här, men hur kan man se det om man studerar en specifik plats?
Mm.
Att man faktiskt kan se typ representationer om torp i media. Kan vi se att det påverkar? Det är ju såklart väldigt svårt att bevisa sådana saker. Mm. Men jag försökte ändå hitta de här kopplingarna. Vart kan vi se att det materiella och immateriella liksom samspelar? Och
så typ hur drömmarna om sommarstugan som den porträtteras i media påverkar priset på torp och därmed vilka som har tillgång till det och typ hur man använder dem eller
ja, hur de
byggs om. Eller
Jag kollade lite mer på till exempel hur de byggs om eller hur de får, vad det är man bevarar, vad det är man inte bevarar, vad som upplevs som viktigt utifrån vad som skrivs om och så. Så kanske inte så mycket om priset egentligen. Det hade man kunnat göra, det hade liksom varit en annan bra analys också.
Jag tänker, du känns som, eller jag har en känsla av att mycket liksom handlar om det här med autenticitet. Att det ska kännas äkta, det ska kännas gammalt, gärna haft den i familjen, många generationer. Att det ska kännas som att man har en anknytning till platsen som är bortom prislappen.
Jo, precis. Alltså, det var väldigt tydligt att så här, när jag pratade med dem som hade torp, som sommarstugor eller bostäder, en del bodde där permanent, så kom det fram ganska mycket just den här betydelsen av att det var en gammal plats som hade en historia där folk hade liksom slitit, alltså den sociala historien kring torpen, och just att det är torpare som har bott där som hade det fattigt och som har liksom försökt att, alltså kämpat i sin vardag, det adderade väldigt mycket värde till de som bor där idag. Att det är liksom väldigt viktigt, att det är fint, att det är så här, det här är en historia som man liksom ska respektera. Mm. Och därför blir det också väldigt viktigt att kanske inte så här renovera sönder ett torp. För att det faktiskt finns någon sorts respekt i att ha kvar det enkla och lite liksom, kanske slitna. För att det, så här, det berättar en historia som man inte vill ta bort.
Mm.
Så därför så var det liksom att det blev viktigt. Jag tror att det blev tydligt att i avhandlingen att det var kanske inte så här hur media alltid skriver om torpen som gjorde att folk ville renovera på vissa sätt, utan det var själva grejen att de var på torpen och såg alla spår efter liksom, slitet med stenarna. Och liksom, när man själv flyttar stenar så märker man så här, alltså, hur mycket sten har de flyttat här? Det är liksom helt otroligt. Så här, man flyttar 3 stenar en dag och är helt slut. Och folk har flyttat hur mycket stenar som helst för att göra åkermark. Liksom.
Mm.
Och det var ju dålig åkermark till de här liksom, torpen också. Och den grejen, att möta sådana spår i vardagen. Liksom de här rena materiella spåren som man träffade på, som berättar någonting. Det var det som gjorde att det var viktigt att bevara torpen så som de var. Mm. Så det var liksom starkt. Ett starkt möte med typ historiens materialitet eller sådär.
Ja, jag funderar på det här med, som du är inne på, materialitet och representation. Kan du säga någonting mer om just betydelsen av de två begreppen i din studie? Alltså, kan du försöka utveckla det resonemanget lite mer?
De var ju väldigt, väldigt viktiga. Avhandlingen heter ju torpets transformationer, och så heter det materialitet, representation och praktik. Eller så de, det var ju mina huvudbegrepp liksom.
Men kan man liksom se att det, hur förändras de här begreppen, betydelsen av begreppen över tid? Eller liksom, ja, eller hur blir de liksom viktiga för din
Ja, men jag tror att jag hade någon idé ganska tidigt om så här, just för att torp är så... För att jag var intresserad av torp. Det var det jag började egentligen i, att jag var intresserad av torp för att jag skrev en... Eller jag skrev flera uppsatser. Min C-uppsats handlade om torpbebyggelse under ett säteri i Östergötland. Och sen så skrev jag en uppsats om kulturmiljövård, hur de hanterar torpbebyggelse idag. Så jag var intresserad av torp. Och det som drog mig till torpet var dels att det var liksom understuderat. Så det var ju så här härligt med så, det är typ en underdog. Mm. Att det var liksom ingen som hade riktigt studerat det. Mm. Utom jättemånga människor på hembygdsrörelsens liksom, eller inom hembygdsrörelsen. Så det var intressant. Men sen var det just det här med att det fanns en så himla tydlig dröm om torpet. Alltså att alla hade en bild av hur torp ska vara. Man har en dröm om torp. Och sen så, och då är det ju såklart om man tänker sig att det finns en så himla stark diskurs om torpet. Då är det ju alltid spännande att på något vis kolla på så här, men hur var det i verkligheten? Mm. Så det var ju liksom den grejen, och då verkligheten, och det blev någon sorts materiell, att prata om liksom det materiella torpet som ett sätt att närma sig det. Mm. Så det var väl, det var bara, torpet är en väldigt bra fall för att studera liksom idéer om något och det, också det fysiska något.
Mm. Jag ska säga någonting här om vad diskurs är för någonting. Jag har nämnt begreppet några gånger.
Ja, men liksom om man bara ska säga rent allmänt kan man väl säga liksom sätt att de här ganska så här stora dominerande sätten som vi pratar och tänker om någonting. Liksom, starka idéer som styr vad vi gör och
hur åsiktskorridoren.
Vi ser. Åsiktskorridoren, ja precis.
Jag tänkte vi skulle stanna lite på, vi har nämnt det några gånger med begreppet plats.
Mm.
Vi heter ju space och place, och det är ju för att plats har en väldigt, det är väldigt viktigt inom geografin. Och jag tänker just på de här platserna, eftersom torpen är ju inte bara husen utan det är också ihop med marken. Skulle du kunna utveckla lite liksom hur plats hör hemma i din forskning?
Jag tror att jag började ju egentligen med att prata om landskap. För det är ju ett begrepp som ligger nära. Om man är historisk geograf så pratar man om landskap och inte om platser så mycket. Medan om man pratar om platser så kommer man från en annan, mer modern geografi. Så jag har alltid känt mig lite, jag är lite mellan där för att jag inte pratar om landskap riktigt. Men kommer därifrån liksom. Men för plats... För mig var det liksom ett sätt att just faktiskt prata om, att få in alla olika dimensioner. Både de här liksom betydelserna av någonting och själva de fysiska strukturerna liksom, i platsbegreppet. Så för mig, så var plats för mig. Plus att det var att det är lite, liksom, man kan prata om det som lite mer begränsat kanske.
Mm.
Var det liksom några specifika geografer som var viktiga för dig för att tänka kring plats eller förstå plats som du kan säga någonting om?
Det roliga är att när jag började så det har alltid varit etnologer som när jag började så var det liksom etnologer på något vis som jag har läst mer, men såklart så har ju liksom för platsbegreppet så är det ju liksom så här, Doreen Massey har varit viktig med bara som en grund att tänka kring platser och liksom tänka hur platser relaterar till andra platser och liksom är föränderliga och så. Men också hela den humanistiska geografin utan att egentligen vara så himla specifik med det, till exempel i avhandlingen. Men Yifu Tuan till exempel har ju såklart varit en viktig person som har skrivit om platser och platsers identitet och just så här väldigt kopplat till liksom känslor och sinnen och sådana saker. Så det har ju varit viktiga teoretiker för mig.
Alltså Yifu Tuan som du ändå tar upp, han pratar ju väldigt mycket om att, alltså att platser blir till när vi fyller rum med mening.
Mm.
Och på något sätt så är ju det väldigt starkt kopplat till din forskning om torpen, för att just den här diskursen då kring torpen blir ju menings, att fylla den här platsen då med mening.
Mm.
En del i meningsskapandet, den här historiska, minnas den historiska processen kring hur torpen kom till och så.
Ja, precis. Och de är så himla tydliga platser. Jag tyckte att platsbegreppet funkade väldigt bra just på många olika sätt. Att det var så himla betydelsefullt.
Mm.
På olika vis och väldigt liksom starka eller mycket tankar kring och väldigt mycket också ren liksom möte med det materiella och hur det så här gifte sig ganska bra.
Mm.
Jag tänkte också på, om vi ska gå till återigen till det här, men liksom, var finns torpen? Finns de i hela Sverige? Eller är det liksom torp, jag vet, avgränsat till vissa delar av Sverige, eller kan vi prata om torp liksom, som överallt?
Nej, om man ska utgå från den mer liksom historiska definitionen som jag ändå utgick från, att det skulle vara liksom så här ofria små jordbruksenheter där brukaren också kallades för torpare, det var liksom ett sätt att avgränsa så. Då är det framförallt Mellansverige egentligen. Delar av södra och Mellansverige, liksom uppe i Norrland fanns det andra typer av torp lite senare som var liksom har en lite annan historia.
Mm.
Så att jag kollade mest på, jag hade liksom fallstudier till exempel i Uppland, Småland och Värmland. Och det ringar kanske in ganska mycket med de områdena där det fanns flest torp och där de var liksom, där de här mer typiska dagsverkstorpen fanns.
Varför fanns torpen just, eller varför liksom koncentrerades de just där?
Mm. Men dels är det väl kopplat, eller det är kopplat till liksom herrgårdslandskapen. Alltså, torpen var till stora delar, i alla fall de, liksom, i början när torpen började komma, så det var en del av herrgårdens arbetsstyrka. Och ett sätt för liksom markägaren att skapa nyodling och få arbetskraft för att liksom få vinster helt enkelt.
Någon som plockade all den där stenen som man själv slapp göra när man väl arrendetiden gick ut.
Ja men precis, så det var ju så här, ja, men ni kan absolut komma och bo på min mark, men då får ni göra den där, ni får fixa era egna åkrar så att de funkar och odla, då får ni odla där och sen får du jobba på mitt jordbruk också.
Mm.
Kanske hjälpte man till att bygga huset. Så det är ju starkt kopplat till herrgårdar. Så såklart de delar av landet där det har funnits mycket herrgårdar är starkt kopplade till liksom torp då.
Vad var det mest intressanta tyckte du med att studera torp?
Att för att förstå, för jag kollade väldigt mycket på så här transformationer av platser. Alltså hur de har förändrats. Och just att förändring också innehåller väldigt mycket kontinuiteter. Så det var någonting som, så här, det känns väl också som på något vis kanske självklart, men att det är så här, allt har inte bara förändrats, utan jättemycket saker är väldigt likadant. Fast sen kan det ha laddats på olika sätt. Så det var väldigt tydligt med torpet, att torpen ser ju ganska likadan ut fortfarande. Så det finns ju jättestora kontinuiteter i det materiella. Medans idéerna på ett vis har ändrats jättemycket. Men också att det finns massa samma saker. Alltså att 1850 så skrev man om torpen som idylliska. Precis som man skriver idag med så här rosenträdgårdar och så här. Och så det finns också massa kontinuiteter i representationerna. Och det tror inte jag, det hade inte jag tänkt från början. Mm. Jag tänkte mer att det kanske var egentligen att det hade skett så himla mycket förändringar. Alltså så här, torparnas torp till sommartorpet. Så himla annorlunda.
Mm.
Medan när man gräver i det så är det så här, nej, det är jättemycket saker som är kontinuiteter också.
Mm. Nice. Vad tror du liksom är framtiden för torpen?
Ja, jag tror att de har en strålande framtid. De kommer klara sig. De är som en perfekt liksom, så här, trans. Alltså, de kan ha en form som kan leva kvar för att de ändras precis så mycket som de behövs på något vis.
Mm.
Man kan fylla dem med vad man vill och så. Mm. Det var liksom en sak som var en sån här fråga som dök upp liksom i slutet av min avhandling som så här satte fingret på precis vad det handlade om. Och det var ju just så här att det handlar om hur torpen har överlevt.
Mm.
Medan jag hela tiden kanske mest hade tänkt på hur har torpen förändrats eller något sånt där, hur har platsen förändrats. Och sen så var det min läsare till så här slutseminariet, Gunnel Forsberg, som bara ställde den frågan och var så här, handlar det inte egentligen om hur torpet har överlevt eller något? Hon bara, ja det gör ju det. Alltså det är någonting, och jag tror att det kommer fortsätta överleva.
Mm.
För att det är så, det har hittat, det är något, någonting som funkar med att det är lagom stort, lagom lätt att förändra.
Jag tänker på din låt som du har valt till det här avsnittet. Sjösala vals. Du sa att det var just på grund av uppräkningen av växter på slutet som du ville ha den låten. Och det är ju inte bara torpen som förändrats, utan också liksom vad som odlas där, eller vad som växer där. Och växterna i kulturlandskapet generellt sett i Sverige. Och du forskar lite om det just nu.
Ja, precis. Det är liksom en fortsättning på torpforskningen på ett vis. Alltså för att det kopplar an till att torpet också liksom på något vis omtalas som typiskt svenskt. Mm. Att det är något så här svenska folksjälen, att vi liksom älskar torpen. Att man får det i så här modersmjölken, typ att man älskar torp. Och så här, att det är något typiskt svenskt. Då, på ett vis är det väl väldigt typiskt svenskt, för det är många som har torp som sommarstugor, och det är ganska många som kommer från torpfamiljer på något vis, eller har haft en stuga i släkten. Mm. Så att, ja, absolut, det är jättemånga som är kopplade till torp på något vis. Men ändå pratar man att det är typiskt svenskt, och så finns det också den här liksom typiska torparväxten, eller liksom ängsväxter överhuvudtaget, som klassas som liksom tillhörande det svenska kulturlandskapet. Och det pratar man ju mycket om, hur det liksom håller på att ändras.
Mm.
Och att de måste skyddas och värnas. Och då är det just de här gullviva, mandelblom, kattfot och blåviol, sjunger ju tåb om. Men liksom prästkrage, blåklocka, ängsblommorna helt enkelt.
Mm.
Och de lyfts väldigt mycket då i samtalet om biologisk mångfald. Och väldigt mycket i samtalet om just det som jag och några kollegor kollar på med invasiva främmande arter.
Lupinerna.
Blomsterlupinerna nämns väldigt, väldigt ofta i samtalen om ängsväxterna och hur ängsväxter är hotade. Så lyfter man lupinen som en av de stora liksom, fienderna.
Men jag tänker att det har ganska mycket att göra med att eftersom vi har torpen som fritidsstugor nu, sommarstugor, så blir det ju liksom att lupinerna är vackra att se på. Alltså jag menar, min mamma älskar lupiner. Mm.
Ja, men lupinerna, det är ju det som är så spännande med just lupinerna, att de är liksom både hatade och älskade. Det finns väldigt starka känslor kring lupiner, och lupiner har ju liksom varit en sån väldigt härlig trädgårdsväxt.
Mm.
Som också är väldigt ståtlig med mycket färger, och den är liksom, det är en bra växt, den är lätt att odla, man tar sig bra och så. Men det är absolut sådär att ängsväxterna hänger ihop med en viss typ av markanvändning, alltså att man hade ängar.
Mm.
Och det är ju kopplat till liksom det gamla jordbrukslandskapet. Vi har ju inga ängar idag, alltså vi använder inte marken så. Ängen var ju liksom ett sätt att få vinterfoder till djuren, för att få gödsel, för att kunna hålla åkrarna liksom näringsrika. Så vi har ju tagit bort nästan alla ängar, för att det ingår inte i hur vårt jordbruk. När man kan köpa gödsel så behöver man inte ha en äng för att skapa gödsel. Så därför har ju jättemycket av de här ängsblommorna, det här landskapet, det traditionella liksom jordbrukslandskapet, har ju försvunnit. Och med det också väldigt mycket, att det har kommit väldigt mycket diskussioner om den biologiska mångfalden. För de här ängarna var ju otroligt artrika. Att vissa ängar, ja, jag vet inte alls hur mycket växter, men det är ju verkligen så här jättestor biologisk mångfald på ängar. Men det är just för att man slår dem och bearbetar dem hela tiden. Det är liksom inte, det ligger massa arbete bakom att ängar är så pass artrika. Och nu så gör vi inte det längre. Vi slår inte marker på det viset, och därför så har de blommorna försvunnit i stora delar. Men de har, det finns liksom en plats där de här ängsblommorna fortfarande lever, för det är en plats som vi fortfarande slår en hel del. Och det är ju så här vägrenar. För de slås ju, för de måste hållas liksom rena. Så där, de slår man fortfarande, även om man inte slår dem med lie. Så där har liksom ängsväxterna fått sin sista så här utpost.
Mm. Vem trodde att motorvägarna skulle bidra?
Precis. Precis. Men det är också där som lupinerna trivs väldigt bra.
Mm.
Och har spridit sig också väldigt mycket.
Ja, jag bara satt här och funderade på hur har ni studerat det här?
Vi har ju bara börjat med det här projektet och vi har gjort en del studier. Men man kan märka att det finns väldigt starka liksom känslor som väcks av diskussionerna kring invasiva arter, eller liksom blomsterlupiner framförallt då, och ängsväxterna. Så man kan se det liksom så här insändare och i tonen på mediaartiklar. Där man liksom beskriver lupinen allt mer. Man kan verkligen se ett skifte från hur lupinen skrev som så här vackra hav av färgade, vackra färgade hav, till att bli så här, att den är så hotfull och den är fientlig, den tar över, och den, man använder nästan så här liksom militära termer.
Mm.
Liksom, den är invasiv och den tar över och den är den måste bekämpas. Om man säger sånt där, att det finns liksom, det är väldigt starka ord just kring den här växten.
Ja.
Då fattar man att det är någonting, den hotar verkligen någonting som är väldigt viktigt, som upplevs som väldigt, väldigt viktigt.
Är det bara att vi slutat slå ängar? Jag menar, det var ju väl länge sedan vi slutade slå ängar. Eller så här, hur snabbt går de här förändringarna?
Nej, men det här är ju någonting som vi skulle vilja studera mer också egentligen, vad det är för någonting som faktiskt har hänt. Men nästan alla är liksom, tycker att det verkar som att de sprider sig mer, att det finns mera. Statistiken är liksom inte, man håller ju inte riktigt koll på växter på det viset. Alltså det finns ju inrapporteringar och man kan se att inrapporteringarna ökar och har ökat väldigt mycket liksom de senaste åren.
Mm.
Men det är ju också för att det har...
Vi pratar om det.
Men vi pratar om det, och vi pratar om dem som att de är farliga. Så att det är svårt att säga varför det finns så mycket, varför inrapporteringarna har kommit. Alltså jag minns ju när jag var liten, typ under 80-talet, så fanns det ju väldigt mycket lupiner i Dalarna längs med vägarna. Men så, det är lite oklart. Att faktiskt, alltså jag tror att de har ökat i antal, men jag tror också att vi har blivit mer medvetna. Sen är det ju faktiskt så att vi har ju liksom klimatförändringar, det har blivit lite varmare, så många av de här arterna som räknas som invasiva är sådana som klarar sig bättre nu. Alltså tidigare har många av de här invasiva arterna, alltså arter som kanske kommit in i Sverige, de har inte klarat av våra vintrar och sådana saker, men nu klarar de av det. Så därför så ser vi liksom förändringar i ekosystemen på massa olika håll.
Jag tänkte om det har någonting att göra med övergödningen. Alltså så här, så som jag har lärt mig, så är lupiner, anledningen till att de är farliga för ängsblommor är ju att de binder kväve i marken, och då blir det liksom för mycket näring för att ängsblommorna ska klara sig, för de är anpassade till liksom näringsfattig jord. Men eftersom vi övergöder marken generellt sett inom jordbruket, så måste det ju redan då finnas en, liksom en ganska dålig bas för ängsblommorna överlag.
Ja, men precis. Alltså, själva grejen är ju att vi människan har ju tagit bort de flesta av ängsblommorna genom vår markanvändning.
Så det är inte lupinens fel? Liksom.
Det är inte lupinens fel att ängsblommorna har försvunnit.
Mm.
Men lupinen, man ser att lupinerna har ökat i framväxt, och lupinen är ett sätt som vi människor, alltså att ta bort lupiner är ett sätt som vi människor ändå kan jobba med biologisk mångfald.
Mm.
Alltså det är ett konkret sätt. Man kan faktiskt, jag som så här privatperson kan faktiskt gräva upp lupiner och bara fan, nu hjälpte det till. Så här, för det är så mycket annat vi inte kan göra. Alltså, det är framförallt att vi liksom har så här ändrat jordbruket, vi har byggt jättemycket på marker, alltså vägarna till exempel, om man tänker att om man tycker att det är jättejobbigt att det är jättemycket lupiner längs med vägarna, men alltså hur mycket vägar har vi inte? Där växer det inga ängsblommor på vägarna, på asfalten liksom. Eller liksom all mark som vi har bebyggt, inga ängsblommor som växer där heller, men där är det inget problem att ängsblommorna inte växer, men det är just de här liksom små ytorna som fortfarande finns kvar på grund av hur människan har ändrat sin markanvändning. Och där blir det då en stor konflikt mellan andra arter. Eller liksom. Mm. Men jag tänkte också på det här, det är väldigt spännande med invasiva arter, för det är ju otroligt så här, geografiskt att prata om. Alltså att definiera någonting som invasivt eller liksom främmande, att den kommer någon annanstans ifrån, handlar ju om gränssättning. Alltså det beror på vart man sätter gränser. I Sverige är ju alla arter, allt som lever här, är ju liksom någon annanstans ifrån. För vi har ju, det var ju ingenting som levde här. om man går tillbaka riktigt långt så fanns det ju ingenting. Allt har ju vandrat in på något vis.
Du tänker liksom istiden, det var ganska dött.
Ja,
liksom.
Jag har liksom ett långtidsperspektiv. Nej, men liksom att allting har ju kommit någon gång. Så någon gång måste man bara sätta en gräns. Mm. I Sverige så har vi satt typ 1700-talet. Men det är ganska, känns som det är liksom kopplat till Linné. I andra länder så har man satt andra gränser. Mm. Så i USA så har man satt Columbus.
Mm.
I Australien så har man satt europeerna kom. Så det var, 1700? Jag kommer inte ihåg, det finns en artikel som heter verkligen det årtalet. Och det är väldigt intressant, för då blir det ju väldigt intressant med befolkningen som levde där innan.
Mm.
Och just att man faktiskt genom att sätta det året också sätter att stora delar av liksom den vita befolkningen faktiskt är invasiv. I Australien till exempel. Mm. Alltså att själva befolkningen är det faktiskt. Okay, ja. Men alltså allting handlar om gränssättningar i tid och rum. Och för det är ju väldigt konstigt, alltså Sverige är ett jättelångt land. Vi har väldigt olika naturtyper. Så vissa växter till exempel kanske är ett stort hot, alltså att de kan sprida sig liksom väldigt lätt i Skåne.
Mm.
Medan de så här inte ens kan leva i Jämtland.
Mm.
Eller verkligen inte kommer sprida sig överhuvudtaget. Och därför blir det intressant när man ska sätta en definition och också sätta liksom regler. För det kommer ju mer och mer liksom lagstiftning kring det här. Och då blir det väldigt spännande att man ska sätta lagstiftning som ska gälla i hela Sverige. Eller i hela EU till exempel. Att EU har ju en lista över invasiva arter.
Hur lagstiftar man mot en växt?
Men de hamnar ju på en lista liksom, som över listan över invasiva arter. Och så då får man inte handla med den och inte plantera den och inte liksom sprida den och så. Men hur man kontrollerar det är väl ganska svårt. Men det är jättemycket olika aktörer som har hand om växter och djur på massa olika sätt. Alltså från liksom regeringar till så här olika företag som handlar, liksom fröhandlar och liksom jägare ner till liksom ens egen trädgård. Vad man får ha i sin egen trädgård. Får jag ha lupiner i min trädgård? Liksom att det är så här, det är otroligt mycket skala och gränssättning.
Ja, och väldigt mycket liksom, alltså hur mycket ansvar, makt och liknande ska man ha över sitt liksom, ja men får man ha det i sin balkonglåda?
Mm.
Ja, får man inte ha det i sin balkonglåda? Mm. Vad sätter det för gränser för vad liksom vi får lagstifta om och så vidare? Så vidare.
Mm. Ja, men det är väldigt, det finns så mycket frågor kring invasiva arter som man skulle kunna bara säga. Gräva ner sig.
Mm.
Eller gräva upp, ja precis.
Men och sen bara för grejer, för det hänger det också ihop med liksom att man ser naturen som någonting ganska statiskt då. Att man liksom tänker sig att det här är, som du är inne på, liksom något genuint, någonting statiskt. Det har liksom alltid varit så här.
Ja, ja men verkligen.
Natur förändras inte, utan det liksom... Ja.
Det ska vara som det har varit. Ja, men absolut. Det finns ju en väldigt sån stark idé om att man ska på något vis frysa de värden som finns. Men vi vet ju att naturen är liksom constantly changing. Alltså allting förändras ju hela tiden. Att det, även om vi pratar om kontinuiteter, så ibland är ju kontinuiteten just i att det förändras. Och liksom nya arter kommer och nya arter går. Att det är väldigt svårt att sätta en sån frysning på så här. Nej, men nu bestämmer vi att natur är de arter som fanns 1700. Mm. Det är svensk natur.
På alla breddgrader.
På alla breddgrader, precis. Och då är det såklart att vissa grejer då ändå inte räknas som invasiva, fast de kanske har tagit över jättestora delar av markerna. Men det är ju arter som liksom vi lever på eller odlar eller så. Mm. Om man tänker att de också har tagit över. För det mesta med de här liksom invasiva arterna är ju människan som har spridit. Så det är inte så att de bara härjar och så här kryper in överallt, utan det är ju människor som flyttar dem framförallt. Annars så sprider sig arter ganska långsamt av sig själva liksom. Så lupinerna har ju flyttats väldigt mycket av så här markberedningsmaskiner till exempel. Vi har ju grejat väldigt mycket med naturen eller liksom arter att det ska passa oss, och sen så ibland så tappar människan liksom kontrollen över vissa arter då på något vis. Och så brukar man försöka fixa det. Så det finns ju några så här exempel på liksom hur man har släppt ut massa katter för att klara av hanteringen. För att det är massa möss, och tar man med sig katter till en viss ö. Och sen bara är det helt galet med de här katterna. Måste man hantera dem? I Australien har de ju jättemycket kameler.
Kameler?
Alltså vilda kameler. Som är ett jättestort problem, och de räknas som invasiva, men det är människan som har tagit dit dem, och de är liksom, de springer runt och det. Ah, det finns jättespännande forskning just kring så här, de här kamelerna. Det är geografer då som forskar om invasiva arter och skrivit om kameler i Australien.
Det här var inte det djuret som jag trodde du skulle säga.
Och att de är problematiska också, att de är så stora, och när de dör så ligger de, alltså, ja, det är spännande.
Ja, oh, gud, jag hade inte ens hört, tror jag, att det fanns kameler i Australien.
Nej, precis. Nej. För de borde inte vara där.
Nej. För man har hört om andra liksom, djur som de har tagit dit och sen har liksom, rubbat. Så.
Oh,
men just kamelen var något helt nytt, känner jag.
Jag måste klippa bort.
Ja. Det är för att försöka småprata med.
Ja, men ska vi gå och fika, eller?
Ja.
Ja. Det är ju fika nu.
Klockan är 3 och vi jobbar inte på ett torp, vilket betyder att vi har en kortare arbetsdag, vilket vi är väldigt, väldigt tacksamma över.
Verkligen.
Ja, så.
Ja, vi tackar vår gäst såklart, Maja, för att du var med idag, eller i dagens avsnitt.
Mm, tack så jättemycket för att jag fick komma med.
Alltid.
Ja, och lyssnarfrågor.
Ja, alltså så här, jag vill ju inte skälla på er, men vi har fortfarande inte fått in några lyssnarfrågor, och jag är ju lite besviken. Nu har vi ändå haft första avsnittet ute. Jag tycker att jag har gjort min liksom önskan hörd här. Det är bara att mejla antingen till hanna.zetterlund@kultgeog.uu.se eller till
sebastian.djup, ja, samma adress.
Copy-paste.
Ja.
Eller så skriver ni på vår Facebook-sida. Yes.
Mm.
Kom igen.
Space och Place, en geografipodd.
Precis.
Ja.
Ja. Annars är det inte så mycket annat. Vi ska ut i solen och fika. Ha det så bra. Hej då.
Hej då.
Hej.